Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Skriv dig, Jesu, på mitt hjärta, du min konung och min Gud, att ej lust, ej heller smärta detta namn må plåna ut. Denna inskrift på mig sett, Jesus ifrån Nasaret, den korsfäste och hans lära, är min salighet och ära. Amen. Ämnet för den här stunden var formulerat till lösen i allas ställe. Och jag läser först ifrån den 49:e psalmen, verserna 8 och 9. Men sin broder kan ingen friköpa eller ge Gud lösepenning för honom. För dyr är lösen för hans själ och kan ej betalas till evig tid, så att han skulle få leva för alltid och inte se förgängelsen. Och så från 1 Timoteus 2 kapitel, verserna 5 och 6. Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen i allas ställe. Detta vittnesbörd skulle framföras när tiden var inne. När Gud med sin allmakts ord på 6 dagar skapat himlarna och jorden, och de 2 första människorna också, satte han dem, Adam och Eva, i Edens lustgård, och han gav dem både ett uppdrag och en föreskrift. Herren Gud tog mannen och satte honom i Edens lustgård för att han skulle odla och bevara den. Och Herren Gud gav mannen denna befallning: du kan fritt äta av alla träd i lustgården, men av trädet med kunskap om gott och ont skall du inte äta, ty den dag du äter av det skall du döden dö. Men ormen, djävulen, den fallne ängeln lockade människorna till uppror mot Guds bud. Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom man fick förstånd av det. Och hon tog av frukten och åt, och hon gav också till sin man som var med henne, och han åt. Och därmed var syndafallet ett faktum, med de förödande följder för hela mänskligheten som Herren bundit till budet om kunskapens träd: den dag du äter av det skall du döden dö. Här hade nu först skett ett syndafall i sinnet och sedan i handling. Jakob skriver i sitt brev i det 1:a kapitlet och talar om att var och en som frestas dras och lockas av sitt eget begär. När så begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullmogen föder den död. Det är inte så att man blir en tjuv för att man stjäl, utan det är för att man är en tjuv som man stjäl. Och nu var det inte så att det var när handlingen utfördes som fallet egentligen hade skett, utan det hade skett ett syndafall i sinnet, så att det som Gud hade förbjudit, det syntes för de första människorna som en fröjd för ögat. Trädet var lockande, trots att Gud hade sagt att äta av det skulle innebära att döden dö. Och så fullbordades då syndafallet. Och så skriver aposteln Paulus i Romarbrevet 5: genom en enda människa kom synden in i världen, och genom synden döden. Och så kom döden över alla människor, eftersom alla hade syndat. Och längre fram: domen kom genom en enda och drog med sig fördömelse. En endas fall ledde till fördömelse för alla människor. Och konsekvenserna för den enskilde beskriver sedan Paulus i Romarbrevet 7, när han talar om att han ser i sina lemmar en lag som gör mig till fånge under syndens lag i mina lemmar. Och det kallar profeten Sakaria för en fångenskap i en håla där inget vatten finns. Och nu sjöng vi nyss Martin Luthers psalm. Jag under Satan fången låg och kunde mig ej hjälpa. Den synd som rådde i min håg i grund mig ville skälpa. Min synd mig till förtvivlan drev. Mitt samvetsdom orygglig blev och helvetet stod öppet. Och så ställer Jesus frågan, vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Och vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ? Eller som det står i en annan översättning, vad kan en människa ge till lösen för sin själ? Och frågan kräver inget direkt svar, för svaret är uppenbart. Om man så vinner hela världen kan det inte återlösa en förlorad själ. När profeten Sefanja talar om den yttersta dagen, om domens dag, så säger han att för dem som har förlorat sin själ så är det en vredens dag, en dag av ångest och nöd. Då ska jag ge människorna en sådan ångest att de går omkring så som blinda därför att de har syndat mot Herren. Och sedan, varken deras silver eller deras guld ska kunna rädda dem. Det var alltså ingen gångbar lösepenning. Och samma sak betygar också Petrus då han skriver till de utkorade främlingarna, de som har genom Jesu Kristi uppståndelse har fötts på nytt till ett levande hopp, så säger han, ni vet ju att det var inte med förgängliga ting, silver eller guld, som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder. Nej, det är som jag läste från salmen i början. Sin broder kan ingen friköpa eller ge Gud lösepenning för honom. För dyr är lösen för hans själ och kan ej betalas till evig tid, så att han skulle få leva för alltid och inte se förgängelsen. Sådan var skulden. Den var av en sådan art att här hjälpte inga mänskliga befrielseförsök. Sin broder kan ingen friköpa. Och ingen lösepenning, stor och dyrbar nog, fanns för att kunna lösa en själ från förgängelsen. Inte ens den längsta avbetalningsperiod kunde här förslå. För dyr är lösen för hans själ och kan ej betalas till evig tid. Men när den naturliga människan får uppenbarat för sig att kanske allt inte står så där väl till som man trodde och har räknat med, så tror hon ingalunda med en enda gång att det här skulle vara ett hopplöst företag att betala skulden. Det här är så målande beskrivet i den här allegorin om brukspatron Adamsson, som jag så många gånger har berättat för er om. När den är förträfflig och så ytterst gudfruktige man Adamsson, med så oerhört många förtjänster och så uppskattad av människorna för sin gudsfruktan, helt plötsligt en dag från Justus Asvoldig genom Mose mottar ett kravbrev att betala skulden på 40 000. Och han står helt oförstående inför denna skuld och säger att jag skulle det nu vara så att han var skyldig någonting, så har han ju ändå också tillgångar. Och så kommer det förnyade kravet att därest han inte betalar så ska han kastas i sina i fängelse och sitta där tills han har betalt den yttersta skärven. Och något att betala med har han inte, så han hamnar i sina i fängelse bunden till händer och fötter. Och där får han besök av mor Enfaldig. Och hon frågar honom vad han nu tänker göra. Och så säger han, ja, det hjälps inte. Jag får väl göra förtvivlans ansträngningar. Och det må ju bli svårt när du sitter här bunden till händer och fötter. Men så skickar han bud till Justus Asvoldig och erbjuder sig att om nu Justus Asvoldig bara vill ha lite tålamod med honom, så ska han göra allt vad han kan för att betala vad han är skyldig. Och så blir följden bara ett än strängare kravbrev. Och sådan är den naturliga människan. Och sådan är också du och jag när vi ställs inför Herrens Guds lags heliga krav. Den första reaktionen, det blir att försöka på något sätt gottgöra. Men här är det precis som psalmisten säger. För dyr är lösen för en människas själ och kan ej betalas till evig tid. Sin broder kan ingen friköpa eller ge Gud lösepenning för honom. Därför att här fordrades något helt annat än vad mänskliga prestationer eventuellt skulle kunna åstadkomma. Ur denna fängelsehåla kunde inga jordiska tillgångar rädda en enda människa. Jag under Satan fången låg och kunde mig ej hjälpa. Till själens räddning, undan dom och fördömelse, förslår intet mänskligt av vad slag det vara månde. Men det är en sent och svårt lärd läxa. Till att betala denna skuld krävdes att Gud själv trädde emellan. Och det beslutet av evighet kungjorde Gud för de fallna människorna redan på syndafallets dag, då han talade om kvinnans avkomma som skulle krossa ormens huvud. Han gav själv prov på sitt försonliga sinnelag, han som är långmodig och mild av hjärtat. Han ville inte att de olyckliga människobarnen ens över natten skulle ligga där olyckliga över syndafallet, utan när kvällsbrisen drog genom lustgården så hörde Adam och Eva också Guds fotsteg. Och vad kom han med? Ja, han kom väl för att förkunna domen över synden, men han kom också med det första evangeliet om Herren Jesus, frälsaren, om hans verk. Gud fick själv bli medlare mellan Gud och människor och själv betala lösepenningen. Och eftersom det gällde människans befrielse ur syndens fängelse, undan dödens och djävulens välde, så måste Gud själv bli människa. Det är det som kallas för inkarnationen. Och som Johannes talar om då han säger att ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enfödde har av fadern. Och han var full av nåd och sanning. Hebreerbrevets författare säger att eftersom nu barnen, alltså vi människorna, hade fått del av kött och blod, fick han, Kristus, på liknande sätt del av kött och blod. Och lägg märke till hur det här är formulerat. Han fick på liknande sätt del av kött och blod. Han blev en av oss. Blev en människa av kött och blod, sann människa samtidigt som han var sann Gud. Men i ett avseende skilde han sig radikalt ifrån oss allesammans. Han var utan synd. Han fick på liknande sätt del av kött och blod för att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen, och befria alla dem som av fruktan för döden hade levt i slaveri hela sitt liv. Han skulle bli, skriver Hebreerbrevets författare, en barmhärtig och trogen överste präst inför Gud och sona folkets synder. Och vi hörde nyss aposteln Paulus ord ifrån Filipperbrevet om han som var till i Guds gestalt, men som utgav sig själv genom att anta en tjänare gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var lik en människa, ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen i allas ställe. Och Herren Jesus Kristus säger detsamma om sig själv. Han har inte kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många, för alla. Och vad det ytterst innebar, det har vi idag hört föreläsas ur den heliga akt som skildrar vad Kristus gör och lider på Golgata och vad som sker i hans dödsstund. Och jag vill påminna om det med några ord ifrån den 69:e salmen. Fräls mig Gud, ty vattnen kommer mig in på livet. Jag har sjunkit ner i djup dy och saknar fotfäste. Jag har kommit ut på djupt vatten och vågorna slår över mig. Jag har ropat mig trött, min strupe är hes, min blick blir matt i min väntan på Gud. De som hatar mig utan anledning är fler än håren på mitt huvud. Många är det som vill förgöra mig, det som är mina fiender utan orsak. Vad jag inte har stulit måste jag ersätta. Han som skulle ge sitt liv till lösen i allas ställe. Jag ber till dig, Herre, i nådens tid. Svara mig, Gud, i din stora godhet, i din frälsande trofasthet. Rädda mig upp ur dyn så att jag inte sjunker ner. Rädda mig från dem som hatar mig och från det djupa vattnen. Låt inte vattenmassorna dränka mig eller djupet uppsluka mig. Låt inte brunnen tillsluta sitt gap över mig. Svara mig, Herre, ty din nåd är god. Vänd dig till mig i din stora barmhärtighet. Dölj inte ditt ansikte för din tjänare, ty jag är i nöd. Skynda att svara mig. Och du vet vad han fick för bönesvar. Han ropade, min Gud, varför har du övergivit mig? Kristus, på en gång sann Gud och sann människa, har till minsta prick uppfyllt vad Guds lag fordrar och till yttersta skärven betalat alla människors hela syndaskuld. Och då blir det, har han gjort det som profeten Daniel profeterar om. Han har gjort slut på överträdelserna, förseglat synderna, försonat skulden och fört fram en evigt gällande rättfärdighet. Och därför är det som aposteln Paulus skriver i Romarbrevet, att om en synden överflödar, så överflödar nåden ännu mer. Så har, lika som en endas fall ledde till fördömelse för alla människor, en endas rättfärdighet lett till en frikännande dom som ger liv. I alla ställe gav vår frälsare sitt liv till lösen. I alla ställe lydde hans Guds vilja in till döden på korset. Och därför att en har dött i alla ställe, så har alla i honom dött. Ty här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och det står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd. Därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Och alla är alla. Här är ingen undantagen. I Kristus Jesus är hela den förtappade, syndiga, förlorade världen frikänd, rättfärdig och äger syndernas förlåtelse i Jesus Kristus. Se nu här, denna syndaförlåtelse, den förlossning som här omtalas, tillhör varje människa, from och ofrom, troende och otroende. Rosén idag betraktas det 31 mars. Du får vara hurudan du kan, så är åtminstone dina synder borttagna, utplånade, förlåtna, kastade i havets djup. Detta skedde i Kristi dödstimme. Blir du fördömd, så sker det inte för dina synder utan för din otro, för att du håller dig borta från Kristus. Vill du komma till Gud, bli hans egen och få hans nåd, så finns det inget hinder från Guds sida. Du är alltid välkommen. Herren säger själv, den som kommer till mig skall jag sannoliken icke kasta ut. Här är inget undantag. Vem som helst, den som vill, var och en, om era synder än är blodröda, här är intet undantag. Och det beror på att hela syndaskulden är betald och att försoningen gällde hela världen. Immanuel sände evangelist till staden världen för att bjuda alla till evangelium. Och han gick i staden världen och bjöd in människorna och sa att alla var välkomna till evangelium. Men när han på kvällen hade kommit till sitt rum så knackade det på dörren. Och där utanför stod en man som ville fråga en sak. Och det var, han sa: jag hörde att du sa att alla var välkomna till evangelium för Immanuels skull. Och nu undrar jag om det också gäller mig. Ja, sa evangelist. Så var det ju. Ja, men du vet inte vem jag är. Jag heter Sjunken, sa han. Och så... när han frågade evangelist om det här med alla också gällde honom, så sa evangelist lite så där undrar, ja, det... Och då så svarade mannen att, men du vet inte vem jag är. Jag heter Sjunken. Och så kom han med en syndabekännelse av en sådan art att evangelist bleknade och började stamma. Och så undrade då Sjunken, kunde det alla också gälla mig? Och då snubblade evangelist och sa, ja, men du måste först... Ja, det var det jag förstod, sa Sjunken. Och så vände han och gick bedrövad bort. Men det dröjde inte länge förrän det kom bud ifrån Immanuel i evangelium till evangelist och sa att när jag sände dig till världen så var det med uppdrag att bjuda alla. Och alla, det blir alla från vilket håll man läser det. Och så fick han ge sig ut och leta reda på Sjunken och hälsa honom välkommen till evangelium för Immanuels skull. Och sen sjunger Engelke i sången: här finns utsikt för de döda och för Sjunken, Gud ske lov. Sjökans synder, det blodröda, är avtvagna, Gud ske lov. Herren Jesus Kristus, som gav sig själv till lösen i alla ställe, han har gett sig själv till lösen också för dig. Dina synder är förlåtna i Jesu Kristi blod. Du är i honom ren och rättfärdig och himlen värdig och har rätt att på skriftens grund i denna stund knäppa dina händer och tacka honom för syndernas förlåtelse, för frid och salighet i Jesu Kristi blod. Och så vet du också nu vad de utvalda främlingarna fick besked om av Petrus. Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder, utan med Kristi dyrbara blod, som med blodet av ett lamm utan fel och lyte. Han var utsedd redan före världens skapelse, men har i dessa sista tider uppenbarats för er skull. Och vad Paulus skrev till Timoteus som slutord på vårt ämne, det var detta. Detta vittnesbörd skulle framföras när tiden var inne. Och just nu är den tiden inne. Nu är den rätta tiden. Nu är frälsningens dag. Tro, ta emot, tacka och lova din Herre och frälsare för denna välsignade lösen. Amen. Låt oss nu tillsammans sjunga nummer 56. 5, 6.